Välkommen till Vego-podden. Det här är Mattias på tidningen Vego och idag träffar jag Therese Elkqvist, aktuell med sin kokbok The New Green Protein. Vi pratar om växtbaserat protein i mängder. Varför behöver vi det? Var hittar du det? Therese ger oss jättebra tips på vad vi ska käka och krossar en hel hög med proteinmyter. Vill du hellre se hela intervjun så kolla in vår YouTube-kanal Vego. Välkommen till Vego-podden, Therese Elkqvist.
Tack så jättemycket.
Äntligen, jag tog mig till Göteborg bara för dig.
Det är så himla härligt att höra.
Du är ju aktuell med boken som jag har lite svårt att uttala, New Green Protein.
Snyggt, det låter sjukt bra.
Kan inte du bara berätta lite vad det är för bok?
Ja, det är ju en bok med massa härliga växtbaserade recept. Och dessutom så är det en bok där man får lära sig om protein. Och protein i allmänhet, för att jag tror att många inte riktigt vet vad protein gör. Många tror att protein är lika med muskler och manlighet och kött. Och sen så förstår man att när man läser den här boken att det finns en hel värld av växtbaserade proteiner. För protein finns precis allting man äter i olika grad, olika mängder. Och det här är egentligen då en bok som gör det lättare och mer bekvämt för folk att äta växtbaserat. För att man förstår att man får i sig allting man behöver genom att äta även växtbaserat. Så det handlar om det. Och då, ja, men som sagt, generellt sett protein och väldigt inriktat på växtbaserat protein. Och vad det är, vad det gör, vad en kropp och vi behöver det, vart vi hittar det. Och sådär.
Men var det liksom den, för alla som är käkar växtbaserat eller även bara liksom laktos och vegetariskt, för den frågan hela tiden. Var det den frustrationen som bara blev resultatet? Vad tänkte du nu jäklar?
Det var det absolut. För det var en av de frågorna som jag, som du säger, fick allt som oftast. Liksom, hur går det? Eller om folk sa att det är jättegott med växtbaserat, men jag tränar ju. Så jag kan ju inte käka. Man bara, nej. Det finns världsatleter som äter växtbaserat, men du kan inte äta. Men jag tror det helt enkelt handlar om en okunskap. Och det i sin tur handlar om att hela livsmedelsindustrin har ju fått oss att tro att vi behöver äta liksom berikade, allt från så här berikat mjöl till chips till berikad mjölk som innehåller massa protein i sig. Och det är ju inte riktigt, man behöver ju inte det egentligen om man äter tillräckligt mycket och varierat. Så det var dels det, och sen så också att jag upptäckte att när jag var ute och resa och sådär, att kom man in på Whole Foods i USA så man att det som frontas överallt, det är protein. Proteinpulver, protein hit, protein dit. Man förstod att protein är, som det har varit länge också, men det har blivit en sån extra boom för att många vill vara hälsamma, äta bra. Och då har vi någonstans protein fått lite så här, någon gyllene, skrivs med gyllene bokstäver och sådär, fetterna och kolhydraterna, det blir lite så här i skymundan, protein är ändå viktiga. Och så är det inte riktigt, vi behöver ju allt.
Men jag tror också det var den första så här protein var den första så här som upptäcktes av de här vad heter det? Grupperna liksom, där protein, kolhydrater,
bara. Okej, av de näringsämnena.
Ja, som man hittar liksom, därför kanske det har fått en sån betydelse. Men men jag tänkte på, ska man ta det så här back to basics, vad är protein?
Protein är kroppens byggstenar, bygger upp och reparerar celler. Och sen har det dessutom en väldigt stor betydelse för vårt hormonsystem och olika enzymer. Behövs protein för att de här enzymerna ska funka i vår kropp. Och protein då i sin tur byggs upp av aminosyror. Och det här, nu kommer världens snabbaste crash course i protein. Men det är så att aminosyror bygger upp ett protein. Och beroende på vilka aminosyror, så det finns 20 olika, så blir det olika proteiner. Okay. Så man kan tänka ungefär som att bokstäver bygger upp ett ord, så bygger aminosyror upp ett protein. Är du med så långt?
Ja, det är så bra, ja.
Och av de här 20 då, så finns det 9 stycken som är essentiella, som bara en kropp inte kan tillverka själva, utan som vi behöver frias via maten. Och här kommer den här grejen då, som är lite som skillnad egentligen mellan växtbaserad och animaliskt protein. Och det kanske många känner till, att man säger att växtbaserat protein inte är fullvärdigt. Och det innebär egentligen att de här 9 aminosyrorna som vi behöver få i oss via maten, de finns inte i tillräckligt stor mängd i de olika växtbaserade proteinkällorna. Så exempelvis, ta kikärtor, så finns inte de här i tillräcklig mängd. Så att du kan inte bara äta kikärtor, utan behöver kombinera det med olika typer av växtbaserade proteiner. Man brukar prata om att cerealier och baljväxter, cerealier är olika typer av sädesslag som exempelvis havre, och då baljväxter som kikärtor, eller ris också en serralje, svarta bönor i en baljväxt. Så många sådana gamla klassiska rätter som typ beans and rice, det är då genialiskt, för det där gör det ju då en fullvärdigt växtbaserat protein.
Ja.
Men sen finns det några undantag, så exempelvis soja, som man exempelvis gör tofu och tempa av, innehåller fullvärdigt i sig. Hempafrön innehåller fullvärdigt i sig.
Mm.
Bovete innehåller fullvärdigt i sig.
Mm.
Så det finns vissa växtbaserade proteinkällor som då är av högre kvalitet, om man ska säga så.
Mm.
Mm. Mm.
Jag vill bara rätta mig själv. Jag kom på, när man hittade protein första gången i kött, det är därför det kanske hänger kvar.
Okej, ja, det var mer än vad jag visste.
Nej, jag kom på det. Men finns det någon skillnad på, alltså, förutom att det kanske inte är fullvärdigt, men liksom, om man bara kollar på växtbaserat protein jämfört med animaliskt protein, finns det en skillnad i det liksom? Tar man upp det på samma sätt? Och...
Det kan vara svårare. Generellt är det ju svårare för kroppen att ta hand om det animaliska på så sätt att det tar längre tid för kroppen att bearbeta det.
Mm.
Sen brukar man ibland prata om att det är lättare för kroppen att ta upp det animaliska. Mm. Och det beror ju då på att det är fullvärt i sig, så det animaliska kanske du behöver liksom kombinera lite sådär. Mm. Men man brukar säga att om man, eller grundregeln för protein, oavsett om man äter växtbaserat eller även äter animalier, så är grunden att man behöver äta tillräckligt mycket protein, för att det är först när man äter tillräckligt mycket energi på hela dagen, och det är först då som kroppen använder proteinet till det som vi vill, typ bygga upp och reparera celler. Så om man har ett behov på 2000 kalorier och äter 2000 kalorier, då används protein till det vi vill. Men om man lever ett underskott hela tiden och äter för lite protein, då kommer det gå åt till som energi helt enkelt. Och det är därför det är viktigt att man äter tillräckligt mycket. Och speciellt om man äter växtbaserat, så behöver man äta mer mängd av det man äter, eftersom att det generellt sett innehåller färre kalorier. Så att äta tillräckligt mycket är väl en bra grundregel.
Ja, men den är så kul när folk säger men jag börjar käka växtbaserat men jag blir så trött. Man bara, det måste ha proteinet. Jag bara, well, eller så äter du för lite. Det är så här energi du behöver.
Och speciellt om man har ätit animalier tidigare och går över till en växtbaserad kost, för då kanske man äter samma mängder, fyller tallriken lika mycket, men då kommer man ju förmodligen bli hungrig.
Mm.
Och jag tycker det är en kul grej det här med att man säger att jag blir så hungrig, för jag kan ofta höra att men det är jättegott, men jag blir hungrig snabbt igen. Jag känner bara så här, men ät igen då, det är super här, det är jättegott att äta, så vad är problemet? Det skulle bara vara en fördel, känner jag.
Ja, det är så här,
man får äta igen.
Jag är törstig, då dricker folk, jag är fortfarande hungrig, jag vet inte vad man ska göra, man bara, men det är jättekul. Hur mycket protein ska man få i sig?
Det är lite olika rekommendationer, men om man är en person som, det grundbehovet brukar man säga ligger på 0,8 gram per kilo kroppsvikt. Då gångerar man sin kroppsvikt med 0,8. Men sen kan man med fördel ligga lite högre, så 1,2, även om man är en vanlig person som inte liksom tränar jättemycket eller bara så här, har ett vanligt livsstil, så kan man, för det grejen är så här, proteinkällor eller protein har ofta en väldigt bra källor. Det man äter protein är oftast väldigt bra näring.
Mm.
Så därför kan man med fördel äta lite mer protein än vad det är man, ens lägsta behov.
Mm.
Så 1,2 kan man med fördel gångra med sin kroppsvikt. Och för att ha som jämförelse, om man kollar på atleter, idrottsmän och kvinnor, så kanske de ligger upp mot liksom 1,82 gram. Mm. Och till och med mer än så ibland.
Och atleter är de som verkligen tränar asmycket, inte bara de som cyklar till jobbet.
Nej, atleter är folk som jobbar med att vara en atlet. Som är
som
världsatleter.
Men nu till det kul, det roliga då. Liksom, var hittar man de här gröna proteinerna?
Ja, men det som är så fiffigt är att man hittar det precis överallt.
Ja.
Allt från liksom spenat till linser till avokado till knäckebröd till... såklart bönor och sådär innehåller protein. Och sen finns det ju de källor som innehåller mer, som exempelvis, man brukar prata om några huvudkällor, och det kan vara då serralier som är typ havre, bovete, quinoa. Sen så ifall någon tänkte såhär, men gud, quinoa har jag hört att det ska vara en ört, och det är så, men man brukar kalla typ quinoa och bovete brukar man kalla för pseudosädeslag, för att de är egentligen inte sädeslag liksom på någon sån här om man ska vara riktigt liksom krass, men de brukar ändå benämnas så, för de används som sädesslag. Mm. Så olika sädesslag,
alltså nu vet jag att du har glutenfritt hela boken, va?
Ja.
Ja, men alla sädesslag.
Ja, precis. Mm. Jag har havre i boken, och det är ju man kan ju inte garantera att det är helt glutenfritt om man inte har ren havre, men ja, annars är det det. Och ja, men nötter och fröer är också väldigt bra proteininnehåll. Sen kan man ju inte äta hur mycket nötter som helst, för det är väldigt mycket energi, men det är fortfarande väldigt bra innehåll. Sen kakao är en sån otippad ingrediens som innehåller väldigt mycket protein, vilket jag tycker är trevligt att veta.
Vadå, hur bussar du din mat med?
Se till att äta väldigt mycket bakverk.
Med gott samvete.
Exakt. Men jag tycker det kan vara en kul grej när man har börjat gräva ner det här. Att, jag har en recept här i boken på, som jag kallar för en kärleksmums.
Mm.
Och då är det en botten på bovet och pumpafrön och dadlar och kakao. Mm. Som har mixat en härlig botten, så det är en glasyr över det.
Mm.
Och ja, då vet jag att för det första får man väldigt mycket protein från pumpakärnor och bovetekornen. Men även då kakao som i. Och det är lite kul att folk blir, man kan förvåna lite ibland och säga att man vet att det är protein även i det här.
Ja.
Och samma sak om man, att jag tror att det finns en, vissa tror att protein kanske är att man äter en kikärsbiff till lunch, och det är där man får i sig hela dagens protein.
Mm.
Och så är det egentligen så att allt från liksom, om du käkar havgrynsgröt får du lite protein därifrån. Du har äppelkompott på där för också lite protein. Inte spelat mycket, men du får liksom lite protein där också. Mm. Kanske lite frön och nötter på. Till lunch kanske du tjänar linsgryta. Får du käka en linsgryta. Får man lite protein från allt det också. Och sen så till mellanmål kanske man dricker någon grön smoothie med lite spenat och avokado i. Får du lite protein därifrån.
Mm.
Så det är över hela dagen samlar man på sig protein.
Och sen också folk har också sån hets över att de känner att jag måste få i mig allt på en dag. Men det är liksom totalen. Så du kan ju typ sluta på en vecka om du vill.
Ja. Det där är intressant, för att det, jag pratade med en vän om det här om dagen, det här med dagar. Att det här, dagar och tid är något som människan har hittat på. Så det finns ju inte ens egentligen. Så att man är så här, jag måste träna 4 dagar på en vecka. Det är egentligen, det spelar ingen roll om det är 4, för vem stämmer att en vecka är en vecka? Det skulle lika gärna kunna vara onsdag till onsdag. Det är bara något sån här socialt påhitt.
Ja. Men vad jag tänkte på, kan vi gå igen? För du har delat in proteinet i olika, liksom, som du har baljväxter.
Precis.
Och sen, men vi kan börja med nötter och frön, för vi var inne lite på det. Vad kan man göra där? Hur kan man trolla in liksom nötter och frön i maten för att boosta?
Oj, det här är mitt absoluta. Det här är alltså mitt enda beroende i mitt liv. Och det är nötter, och det är alltså inte farligt. Det kan faktiskt bli lite farligt. För att jag äter otroliga mängder frön och nötter. För att det finns mycket att göra med det. Men dels då kan man ju äta det som snacks, som de är. Rostade, eller man vill göra dem, om man vill bara äta dem helt naturella.
Mm.
Och sen så kan man blötlägga dem, exempelvis cashewnötter kan man göra till massa olika desserter och såser. Sen såklart kan man baka med dem, man kan göra liksom råfodbakverk, men även bakade bakverk. Man kan ha dem om man gör liksom frölimpa, knäckebröd, man kan göra müsli av dem. Nötsmör ska vi inte ens tala om. Det är liksom, det finns många olika varianter, man kan smaksätta dem på olika sätt med lite, ja, men mandelsmör med lite chili. Och sen så om man har ett gott nötsmör hemma kan man ju på typ 10 sekunder göra världens godaste krämiga dressing. Bara vispa i lite vätska, typ vatten, kanske ingefära, salt, vitlök, och sen så ringlar man över det på någon god sån här tofu bowl eller på gröten. Det är väldigt gott. Vi kanske inte brukar ha chili, men om man gör en god mandelsås så har vi gröten. Eller man har bakat lite bananbröd, mandelsås.
Det är så gott.
Det finns så mycket att göra.
Ja.
Och sen alltså drycker. Man kan göra egna nötdrycker. Också superenkelt. Så det finns en hel uppsjö av grejer.
Men jag gillar det att du har mycket sånt piff. Alltså, du har väldigt bra recept, allt väldigt snyggt. Men sen så har du alltid det där lilla piffiga på. Som gör väldigt mycket, inte bara för att det är vackert, men det ger ju liksom konsistens, och det ger ju uppenbarligen lite proteinboost också.
Precis.
Så att det är inte bara, många tänker oftast de nötter och frön mer som dekoration.
Vet.
Det har varit så innan i alla fall.
Absolut, och men det som du säger, det är en väldigt sån näringsboost. Och samma sak när vi börjar inne på näringsboost, som inte har med protein att göra, men det är att använda kryddor som, att man har inte bara på en krydda för att det smakar gott, en kryddor är väldigt, har väldigt bra näring i sig. Ta sådana här som typ gurkmeja och kryddnejlika, som är bland världens mest antioxidantrika saker du kan få tag på. Så att ha det på någonting, typ att rosta cashewnötter kan man rosta med lite, brukar rosta dem i ugnen, så kastar jag runt dem med lite gurkmeja och kryddnejlika efteråt, och lite salt. Ja. Så blir det som ja, men supergoda cashewnötter.
Ja.
Sen så får du kanske inte i dig supermycket kryddnejlika på en cashewnöt. Men om man hela tiden har det tänkt att kryddor även är ingrediens snarare än bara krydda, så får man i sig väldigt mycket på köpet.
Just det. Och seralier.
Mm.
hur tänker man där? Hur uttalar man in det i mat?
Det kan man, men allt från att du kanske har en härlig sallad. Jag älskar att göra sallader. Mm. Och då är det ju sallader som ser ut på tusen olika sätt. Det är allt från liksom rissallader med saker som är bakade, till råfodsallader, till sallader. Grönsakerna är hackade i små bitar, till stora bitar. Olika buddha bowls eller poke bowls eller restsallader och sådär. Och alla sådana är väldigt, väldigt superkäckt att få in olika seralier.
Och på tal om det, du har ju en bok, en salladsbok, The New Green Salad, som är helt fantastisk. Som jag har lagat jättemycket ur. Som är med, kul. Som verkligen, ja, men skämtar du. Jag har gjort jättemycket ur den. Men det är så här att den krossar också så här myten om en tråkig sallad.
Mm, verkligen, och tanken där är att man ska få in det här tänket kring hur man kan göra en sallad mål på olika sätt. Så där och i olika sallader, eller jag tror mer så här, det som jag gör där, alla skulle nog kanske inte ens tänka att det är en sallad. Så alla typer av rätter man gör kan man ju få in seralier. Man kan göra olika biffar, bollar, göra liksom olika quinoa-biffar med broccoli som är ett recept i den här boken. Som är lite mer matigt och får lite en kul textur.
Och det är jättekul för att det blir ju inte som, jag vet inte, ibland tänker man quinoa som lite så här torrt och många gör liksom ingenting med det.
Nej.
Och då tänker man att biffarna ska bli det, men biffarna blir ju jättehärliga.
De blir väldigt saftiga och håller ihop väldigt bra med om man inte annar man... När man vill laga helt växtbaserat och inte liksom använda ägg och sådär. Och sen tycker jag med en sån grej, för det finns ju ett gäng olika seralier, så kanske man tycker om en vit quinoa, min favorit. Durra tycker jag också väldigt gott. Mm. Och så tänker man att då är det bara det man kan göra med dem. Men då kan man ju även koka dem i roliga saker, så har man öppnat ännu en dörr.
Mm.
Exempelvis bara hälla ner lite gurkmeja eller saffran under juletider i vattnet. Så kokar man då saffranskokt durra eller saffranskokt quinoa.
Mm.
Man kan ha en splash kokosmjölk i exempelvis. Som gör att det blir något alldeles extra.
Ja.
Sen kan man göra, jag har en favoriträtt som jag brukar, som jag kallar för en knotto, som är ett litet göteborgsskämt med risotto. Det är för att det är på quinoa istället. Ja. Och då använder jag röd quinoa och rödbetor som blir supergott. Och för det är ganska stor skillnad på vit quinoa och röd quinoa, för röd quinoa är ju lite mer tuggmotstånd i.
Mm.
Och så den blir supergod där. Och då häller jag i, för att kombinera olika seralier, ett perfekt exempel på hur man kan kombinera seralier och baljväxter, då gör den här quinotton, och sen så istället för då det traditionella som man brukar kanske ha någon ost, så brukar jag mixa en bönkräm av vita bönor och näringsjäst som blir lite ostigt, och så häller jag i det, så blir det världens krämigaste quinotto.
Just det.
Och de har ju kombinerat bönor, och det är ett kul sätt att, nu kan jag hoppa det lite i förväg, men de har ju kombinerat bönor eller baljväxter på ett sätt som man kanske inte tänker på först, för det första är att man men jag vill göra en hummus, eller man vill ha rostade baljväxter eller bönor i en sallad. Men då kan man även mixa dem ner till en sås som man liksom blir en kräm.
Alltså det där hoppas jag att folk verkligen upptäcker, för att för det tycker jag är helt fantastiskt, just att bönor blir så krämigt och att man kan använda det i pastasås utan att behöva ha, alltså jag älskar ju havregrädde också eller vad det nu kan vara, men bönor är så fantastiskt för att det kan användas till så mycket. Men just det, på tal om baljväxter.
Vad man kan göra med det.
Ja.
Jag kom bara på en grej till som jag tycker är så himla bra med seralier. Att även toppa soppor med. För jag älskar soppor, speciellt den här tiden på året.
Ja.
Men jag vill att det ska hända något mer med soppan än bara vara en krämig soppa.
Mm.
Så jag mixar ofta krämiga soppor på olika rotsaker. Och man kan ha bönor som redning. Mm. Och så toppar jag gärna med lite typ quinoa. Kanske en liten quinoa-sallad där man har blandat ihop quinoa med lite grönsakshack av det man har hemma.
Mm.
Eller bara lite råhyvlad kål typ.
Ja.
Och det kan man ju allt från så här, durra till quinoa till bovete till havre. Så det man har hemma liksom. Det är supergott att ha på soppan.
Det är jättesmart. Det, är så här, det blir liksom lyxigt utan att vara jättemycket jobb.
Exakt. Och mer matigt. Ofta kanske det är en sån grej som om man har... Jag brukar förespråka att man ska preppa, och om man ska koka quinoa till en rätt kan man koka dubbelt eller kanske till och med trippelt så mycket, för det håller länge i kylen. Mm. Och då har man det kommande måltider. Om man har det tänket, då kanske när man gör den här soppan då, som man gör en snabb soppa som man bara kokar ihop lite rotsaker, så kanske man har lite rester av någonting i kylen om man är förberedd, och då går det väldigt snabbt att laga mat. Och det kan vara bra.
Det är också jätte... Okay, jag bara så här bekräftar allt du säger. Men det är väldigt bra, för att det är som när folk undrar, och det känns så jobbigt med alla tillbehör och sånt där. Jag bara, alltså, jag kokar också som du då jättemycket. Mm. Så gör man det på typ söndagen eller någonting. Sen har man det typ flera dagar, typ hela veckan.
Mm.
Och så kan man bara använda det, antingen kör man det liksom i sina sallader eller som tillbehör. Eller så, sen på slutet kan man vara, oh, gud, inte en sallad till. Men då gör man biffar på det.
Precis.
Så har man det där. Ja. För att folk tror att det blir gammalt på 2 dagar.
Nej, nej, det blir absolut inte. Men det kan länge kan man ha det.
Men, och så ballbäck, för att många tänker också där att de som inte är inne i vegovärlden kanske tänker tråkiga linssallader, och sen så tänker de falafel och hummus och that's it.
Mm.
Men det finns ju mer.
Absolut, sen så råkar ju det du sa vara bland det godaste man
har sett. Jag håller med dig.
Men när vi ändå pratar om, när vi pratar om hummus, då kan man passa på att säga att man kan göra som, för om man då tycker att hummus är tråkigt, så kan man göra så mycket mer än, inget ont om spiskummin, men hummus med vanlig spiskummin, det kan jag tycka att så här, det är gjort.
Ja.
Men man kan ju variera en hummus på 1000 olika sätt. Man kan göra rödbetshummus och pumpahummus och rostad vidlökshummus och dragonhummus och andra örthummusar och sådär. Man kan göra det, får man någonting kanske inte ens kalla det, men jag brukar allting som är någon ballväxt som mixat till en röra brukar jag kalla det för hummus. Mm. Så jag brukar även göra gul ärthummus ut nu kring jul med saffran i, det blir supergott med lite rapsolja som en svensk touch. Man kan göra det på vita bönor, så det finns, man kan variera det på 1000 olika sätt. Så alla bönor, i alla fall kikärtor och vita bönor och gul ärtor skulle jag, och gröna ärtor tycker jag absolut man kan göra till goda hummusar. Men förutom det då, dels kan man ha i sallad, det är ju antingen som råa, eller nej, de är kokta, men icke tillagade mer än att de är kokta då.
Mm.
Om man tycker det är trist kan man ju göra en härlig marinad, typ en dijonmarinad kanske. Någon sorts yoghurt, yoghurt-havregurtsås. Sen tycker jag det är väldigt gott att rosta dem i ugnen så att det blir som krutonger typ.
Ah.
Och då brukar jag, om jag rostar en sak, en plåt med rotsaker, så brukar jag sen kanske sista 10 minuterna kasta på lite bönor av något slag. Så de blir så här lite krispiga och öppnar sig lite. Tycker jag är väldigt gott. Och sen så pratar jag om mina redning. Dels kanske då en quinotto eller en soppa. Väldigt gott att ha. Om man vill ha, om man gör en soppa, kanske en spinatsoppa, så är det gott att hälla lite vita bönor. Så det blir redningen, så blir det en tjockare soppa. Och sen så då har vi ju massa olika linser som finns så många olika av. Mm. Jag tycker jag gott att bara göra en linssallad som en side salad om man gör någonting. Beluga linser är en av mina favoriter som jag jättegärna har i sallader. Som blir så vackra och fina. Supergod att blanda ihop med en god grönkålspesto.
Just, ja.
Eller vilken pesto man vill, men grönkålspesto är väldigt gott.
Mm.
Alltså blir det ett jättegott tillbehör som man kan ha i wraps, eller man kan ha det i en sallad, eller man kan... Man skulle lika gärna till och med kunna ha det på en macka typ. Som en mat i en macka.
Och det finns så många linser och bönor.
Ja,
och
man ibland,
och jag kan bli så här, som du vet, man ofta, man kan köpa gröna och röda linser och beluga linser. Och så hittar man typ väldigt vanliga bönor. Sen så går man in i någon så här kanske Mellanöstern-butik och man bara, oh my god, jag visste inte att det här fanns. Så det finns så mycket också. Verkligen. Men folk, man är så van med att man håller sig till samma gamla vanliga.
Och det tror jag är lite sånt ett misstag som många gör, att man, eller man vill börja laga med grönt, så vet man inte var man ska börja. Och då brukar jag tipsa om att använd de råvarorna som du är van vid. Så det första du ska göra är kanske inte att gå in i en Mellanöstern-butik och hitta 100 nya linser. Utan köp på det du är van vid. Du kanske brukar göra någon form av med linsgryta och fortsätta med samma linser, men byt ut kanske de andra råvarorna. Du kanske byter ut pumpa mot morot. Du kanske byter ut broccoli mot savojkål eller vad det nu kan vara. Och sen så arbetar man så för att successivt lära sig, bli trygg i de här nya rätterna. Och så byter man ut råvarorna, och sen när man har blivit van vid det, då kan man börja mixtra med nya råvaror till nya råvaror. Så köp på dem du är van vid och försök göra olika saker med dem. Om man brukar köpa hem pumpa och göra pumpasoppa, så kan du testa att baka pumpa hel i ugnen, i klyftor, i mindre klyftor. Du kan göra puré av den, du kan göra hummus av den.
Men det är lite den grejen också när folk, och jag själv varit skyldig till det, men att man kanske säger jag gillar inte fänkål. Och det är klart att du kanske aldrig kommer älska fänkål, men ofta är det kanske ett tillagningssätt du inte gillar med den. Du kanske inte gillar den rå, men den är jättegod rostad, den är kanske jättegod i en soppa. Eller, och jag känner som med ballbäcks också, eller med vad som helst, att bara gör så mycket du kan med det innan du ger upp det helt. För du kommer hitta något.
Verkligen, för det kan bli. Och det är det som är så spännande med växtbaserad mat. Med att beroende på hur du tillagar någonting, oavsett om det är en ballväxt eller en grönsak, så kan det bli, kan det smaka på 1000 olika sätt beroende på vad du serverar det till. Och då som sagt hur du tillagar det. Så håller verkligen med. Ifall du inte tyckte om att äta kikärtor bara kokta, men testa att kunna lägga dem i en marinad då, eller mixa dem till en hummus, mm. eller ha dem i en linsgryt, eller rosta dem som blir helt krispiga och liksom lite krutongaktiga.
Ja, och sen går man tillbaka. Det är lite så här, börjar du med hummusen så kanske du vant dig vid smaken av kikärtor, och då kanske du gillar kikärtor. Så att det är samma sak med typ, jag vet inte, ta linser, röda linser. Mm. Du kan inte gilla dem kalla i en sallad, men du kanske gillar det som en sås, eller du kanske gillar det i en gryta. Och så vänjer du dig vid smaken, och sen går du tillbaka till den där salladen igen och bara, wow, det är ju skitgott, jag älskar ju röda linser.
Det är lite magi.
Ja. Hur tänker du, och hur tycker du man ska tänka när man komponerar en måltid?
Ja, men utgår då, jag brukar ju prata om att man dels ska utgå från att en måltid ska vara näringsmässigt komplett och komplett när det gäller smaker och texturer. Och när det gäller näringsmässigt så kan man ju, man kan ha det som lite som en tumregel, inte så att man måste vara nitisk med att varje mål, till och med mellanmål, ska innehålla allt, liksom allt det du behöver, för det kommer jämna ut ifall du äter tillräckligt mycket och varierat. Men att utgå från att allting ska innehålla de här olika näringsgrupperna, de näringsgivande näringsämnena som proteiner, kolhydrater och fetter. Och då tror jag det är bra att veta om, för att kolhydrater har fått en sån väldigt så här, folk, många är rädda för kolhydrater för att det står alltid på löpsedlarna hit och dit och kolhydrater är farligt. Men kolhydrater är kroppens främsta energikälla. Vi måste ha kolhydrater för att vår hjärna ska fungera exempelvis, så det är superviktigt. Sen kan man välja vilken typ av kolhydrater man äter om man vill, beroende på vad man har för liksom, vad man vill uppnå med det man äter. Men att utgå från att maten ska innehålla då proteiner och kolhydrater och fetter. Och då när man äter den här typen av mat, mycket grönsaker, så får man per automatik i sig olika mineraler och vitaminer också, för att det finns springfyllt i de här olika råvarorna. Så jag brukar helt enkelt bygga upp med någon form av kolhydrat. Det kan vara liksom rotsaker, en bra kolhydratkälla. Det kan vara olika cerealier. Bra att få i sig så mycket växtfibrer som möjligt. Om man inte har problem med fibrer, då kanske man ska ta det lite lugnt där. Och sen så proteiner då i form av, det finns då som sagt i allting man äter, men att ta en, jag tycker om att ha ett par källor som är specifikt inriktade på proteiner, man kan kalla det så. Så man kanske har lite baljväxter, man kanske har nötdressing, man kanske har lite cerealier som då är kolhydrater och proteiner. Och sen så fetter som då kan vara lite mer nötter, eller det kan vara någon oljendressing, eller det kan vara en avokado eller sådär.
Det är jättebra.
Och sen då när man har fått den där biten rätt, då kan man också tänka kring det här med smaker och texturer. Att man vill ha med de här grundsmakerna som man har talat om tusen gånger. Att man får med sig lite som är något som är surt, salt, sött, bäst och något som är umami gärna. Och sen gärna tänka olika texturer, så man har någonting krispigt, man har någonting krämigt, man har någonting som kanske är lite färska salladsblad för att det är helt med i det här liksom fräschör. Man har några crunchiga nötter på, eller fröer, eller bovete är väldigt gott att rosta. Kanske någonting råhyvlat för att det är gott och är bra med fibrer, växtfibrer. Så tänka så. Det är som att bygga ett hus. Man tar lite bitar från olika olika bitar, så bygger man ett hus eller en sallad.
Eller en det är fulla citat. Jag måste bara säga en sak. För du är så här en av dina böcker, båda dina böcker är typ bland de mest inspirerande för mig. Jag tycker att de är väldigt, väldigt bra. Och sen så blev jag också väldigt fascinerad. För jag tycker att det är enkelt att laga den här maten, men lagar du alltid så här piffig mat? Eller har du dagar där du bara...
Jag har absolut dagar när jag bara inte orkar det. Alltså en av mina bästa to-go-grejer, det är att äta matiga gröter. Och det har jag faktiskt sett på i den senaste boken. Men det är alltså att göra en havregrynsgröt. Jag gärna river i lite morötter eller typ zucchini, så blir lite matigare själva gröten. Gärna smaksätter med lite typ så här kardemumma, gurkmeja, kanel, ingefära. Mycket ingefära tycker jag är väldigt gott. Lite nejlika också kanske. Och så toppar jag det med saker som håll i er. Men alltså det kan vara, i morse hade jag faktiskt hummus med gröt. Det är konstigt.
Funkar det?
Ja, rödbetshummus dessutom. Jättegott. Men man kan ha olika baljväxter, man kan ha nötter såklart, man kan ha sallad, man kan ha masserad grönkål på, avokado, rostade rotsaker väldigt gott, tomat, en sång för det. Och det är egentligen som om man tänker sig en risotto fast på havre istället. Och den går ju gör snabbt att göra, för man liksom kokar upp gröten på 3 minuter, toppar med det. Ofta är det så att jag kanske har någonting hemma, att man har lite rosaker över som man inte orkar göra något annat av, kan man hälla på det.
Alltså det är inte en konstig idé. Det är bara för att man är så van med att gröten äts på ett sätt.
Ja, men gröten äts som en bär och kanske lite granola. Men man kan göra matig. Och det är väldigt bra tycker jag. Men när jag kommer hem och jag vill äta någonting. För jag är en person som behöver väldigt mycket. Eller inte mycket, men jag behöver min mat. För att annars, som många gör. Men jag blir, jag kan få säga, om jag blir hungrig, då kommer det som en blixthunger. Så måste jag ha mat nu, helst för 5 minuter sedan. Mm. Och då är sån här trick som att göra en matig gröt, hoppar man sig hemma väldigt bra.
Jättebra.
Så det är nog min sån.
Har du något favoritrecept? Eller favoritrecept och något som man bara måste testa i boken?
Ja, alltså nu har jag ju...
matig gröt.
Precis. Matig gröt. Jag kan ha en rätt varje situation på dagen då. Då kan man börja med en matig gröt. Sen det tycker jag väldigt mycket om. Hirsgröt också är väldigt, väldigt gott. Det är lite lenare och går att smaksätta med lite värmande kryddor. Jag har nämligen en liten kryddblandning i boken, en golden paste, när jag blandar olika värmande kryddor som kanel, ungefär gurkmeja, kardemumma och nejlika och sådär. Och så häller jag lite vatten i det så det blir som en typ rödcurrypasta fast då en golden paste. Mm. Så man kan ha gröt, man kan ha när man gör med såna olika bollar, bakverk, muffins, bananbröd. Men även om jag har gröt då. Så den är väldigt god där också. Och det är lite kokosgrädde på den som jag tycker är otroligt gott. Så kanske en sån till frukost. Alltså blir lite lättare än mat i gröten. Och nu på vintern tycker jag om att äta varmt till frukost. Då får det gärna vara en varm gröt. På vinter, eller på sommaren kan jag gärna förbereda en overnight oats kvällen innan. Och sen till lunch. Ja, men jag älskar ju falafel som vi snackade om innan. Ja. Så då har jag käkat en liten tips om en liten falafel-wrap. Som jag har med en liten sallad till. Som jag äter. Man kan även ha typ tortillabröd. Men jag brukar om att äta i kolblad. För att det blir så extra krispigt. Och sen till snacks som man absolut inte får glömma. Då har jag ett, men det jag pratade om, den här kärleksmumsen, chokladbitarna. Den tycker jag man kan äta till snack. Eller om man vill så kan man göra, man är lite ute i god tid, kan man göra en liten sötpotatispuré med kokosgrädde och granola. Så man kan dels servera som dessert men även som en mellanmål. Perfekt funkar det så. Och sen måste jag då säga, för jag har varit helt inne, för nu har jag ju dagarna 3 typ bakat ett bananbröd. Och det är nog det receptet som jag har lagat flest gånger nästan i mitt liv. Jag bakar inte jättemycket. Men och då ska man komma ihåg att den här boken kommer ut i augusti. Så att jag har inte haft så lång tid på mig att alltså baka det här brödet. För att jag började boken i januari, den trycktes i juli. Så under 5 månader då hade jag på mig att laga bananbröd. Och på de 5 månaderna lagade jag fler, som det, på de månaderna så lagade jag bananbröd så många att det är liksom det mesta någon som har bakat något. Så att det är ett beprövat recept, det är väldigt, väldigt gott. Och nu har jag gjort det i flera dagar i sträck med, för att den är perfekt att mäta på olika så här, adventsmys och julmys. Och sådär. Så då har det varit väldigt mycket bananbröd. Väldigt, väldigt gott. Ja. Så det rekommenderar jag. Jag har lite typ äppelkompott och kokosgrädde på det.
Gud, den måste jag testa. Bananbröd är det bästa jag vet.
Och det känns som att det finns en miljon. Om man googlar bananbröd så får man nå upp ruskigt många träffar. Men jag skulle hävda att den här är väldigt... jag skulle säga att den här är väldigt bra. Då ska jag också tillägga att innan jag gjorde det här receptet har jag typ inte ens... För jag gillar inte banan. Jag är en konstig person. Däremot tycker jag om att ha det i smoothies och i smoothie bowls när man inte känner banansmaken. Och även i den här boken då så har jag gjort recept med ganska gröna bananer. Vilket gör att det smakar inte så... Sen så man kan göra det med superbrun prickig också om man vill det. Men jag tycker om det inte smakar så mycket banan, alltså de är grönare. Så därför då... När jag ser att det är det godaste någonsin att smaka så är det också för att jag typ inte har smakat något annat. Så det kan bero på det. Men det är gott att testa det.
Ja. Och middag.
Just det, middag ska man också ha. Ja, men då vill jag nog tipsa om knotton bara för att den är så himla rolig. Och den kan man ju då ta, för då är det, alltså en knotto i sig är ganska enkel. Det är bara rödbetor och quinoa och goda näringsjästostkrämsåsen. Och sen kan man då toppa den med lite det man vill. Nu kan man kanske, om man har lite torkade kantareller, trattkantareller från sommarens eller höstens block, kan man ha det på lite rostad svartkålschips eller grönkålschips eller gott. Så gör ett litet finess med att toppa med sånt som är i säsong.
Jag har faktiskt, den här veckan är lite lugnare för mig, för jag precis lämnat tidningen på tryck och sådär. Och din bok står på min lista, så jag ska laga igenom den lite. Så det är jätteinspirerande.
För att återkomma sen.
Absolut. Men okej, vi får ju avsluta med att säga att ni måste köpa Therese Hjelmqvists bok The New Green Protein. Finns det böcker säljs?
Jajamän.
Och sen får jag väl tacka för att du gästade Vegopodden.
Tack så jättemycket för att du fick vara med.